Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Radio Play.
Ja, alltså om du pratar om att du hade en bild av mig som en falsk liten ho som bara söker sig till coola
personer. Som lägger fram det lite snällt.
Ja.
Du bara, falsk liten ho.
Åh gud, alltså jag sitter här och skakar så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Så här är det. Hej Flora.
Hej Frida.
Hej läkarmissionen.se och
bokus.com.
Gud, vad härligt att de har fått den här gingen på köpet.
Ja,
jag hoppas att de börjar köra den i sina typ, så här, alla tv-reklamer och allting. Det är i alla fall så att just nu så har de en sommarkampanj där det är köp 4, betala för 3. Och det är toppen, då kan man bunkra på sig så att man har till om man ska bila någonstans, flyga någonstans, inte ska någonstans alls och bara ligga hemma.
Precis, ligga och svettas på sängen.
Ja.
Det brukar jag göra. Det finns också en hashtag som heter Det finns alltid en bok där man kan få ännu fler boktips. Och den kan man hitta på deras Twitterkonto, alltså bokus.com.
Vi älskar er nästan lika mycket som du som lyssnar.
Som vi älskar den som lyssnar, eller vadå?
Nej, men vi älskar Bokus och Läkarmissionen nästan lika mycket som vi älskar den personen som tar in min röst i sina öron just nu.
Det är en väldigt bra röst. Men det är det här jag är lite orolig för idag. Hur min röst kommer bära genom det här avsnittet. För att jag är inte en arg person av mig. Jag kan ofta känna mig ångestfylld eller ledsen eller nere. Men idag så känner jag mig så jävla förbannad. Så jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ta vägen.
Alltså, när ditt sms kom vid 10, när jag bara, vad ska vi prata om i podden? Du bara, jag är så jävla arg. Känner jag bara, gud vad härligt. Det här vill jag höra mer om. Det är inte härligt att du är arg.
Nej, men härligt. Jag kan faktiskt tycka att det är härligt att jag är arg. För att jag är så sällan tillåter mig själv att vara det.
Ilska och hat är... Om man bär på det i flera år så klart inte hälsosamt. Men i en hälsosam kort period så kan det vara frigörande. Det är liberating att hata.
Ja, verkligen. Och jag tänker också att så här, ilska är en så himla så här, manligt kodad känsla. Som man som kvinna inte riktigt... Man förväntas vara ledsen. Typ.
Mm.
Så därför kan jag också känna så att nej, nu ska jag fan vara arg. Och jag är så jävla arg. Men jag tycker... Jag vet vad jag är arg på. Och där har vi pratat om i podden förut. Jag är arg på snubbar som inte tar sitt jävla emotionella ansvar.
Alltså jag kan... Ja. Alltså jag känner också att man vill säga att 1 miljon grejer nu.
Jag är så jävla trött på att typ... män i min närhet bara kan luta sig tillbaka och ha lite trevligt på typ en tillställning när man ser att någon i det här rummet mår dåligt eller man vet att så här, men den här personen går igenom något jättesvårt just nu, det kanske du som är nära vän till den här personen börjar prata om. Och så gör de här snubbarna inte det, för de har det kul och de tänker att det kan vi ta sen.
Nej, men 100%.
Och jag tycker att det är liksom genomgående för alla män jag känner. Även de som jag trodde inte skulle vara så.
Nej, men jag hör dig. Jag hör dig, sister.
Jag känner liksom... Det är ett fegt beteende. Det är som att man inte vågar ta i det som verkligen skaver. Som att man hellre alltid väljer liksom roliga, härliga, sköna sammanhang för att kompromissa lite med det och faktiskt sätta sig ner och bara vänta hur
det
är läget.
De är så himla... Snubbar generellt är så himla ovana att behöva liksom... ovana i att inte bara sätta sig själv och överhuvudtaget sätta sig själva först bara. De är så otränade i att ta in en omgivning eller ta in en annan person och att kanske offra någonting. Alltså i att så här offra lite tid eller offra lite så här kärlek eller liksom bara vara lite självgående i att se typ så här, den här personen behöver en kram eller den här personen kanske behöver att jag ringer eller den här personen kanske liksom
den här personen kanske behöver att jag väljer bort den här festen för att vara med den här personen som mår dåligt.
Exakt, och då också inte det ska liksom inte krävas heller alltid om av en person att säga typ så här: hej, jag är ledsen. För att sånt syns. Men det är som att de liksom inte har en radar som är tränad att liksom så här ens orka se det, utan de förväntar sig att bara lalla runt tills någon behöver expressivt säga typ så här: hej, nu är jag ledsen. Och då så här: okej, oj, vad ska jag göra?
Och sen förväntar bara, de sig typ en medalj. Something. Ja. Ja. Alltså, det här är något
som... Först måste man säga tydligt, jag är ledsen. Och så står de där handfallna och bara, vad vill du att jag ska göra? Då ska man bara förklara hur man tröstar. Eller hur man ens ska bara finnas där på något sätt. Alltså det är så mycket okapabelt.
Ja. Ja. Men just den grejen att det känns som att många snubbar inte förstår att de måste faktiskt ta lite av sin dyrbara tid. Att de är okej med att trösta så länge det typ är lite mysigt för dem. De är okej att finnas där för sina kompisar så länge man gör det på en restaurang där man också dricker en bärs.
Ja.
Det är liksom, det känns som att alla snubbar jag känner liksom har fan ingen som helst vett i skallen.
Ja, och en helt oförmåga att se vilken tid andra lägger ner på deras välmående.
Mm.
Att se att okej, men jag mådde skit här eller jag behövde bli upplyft här och här, då gjorde den personen det här och det här, avbokade det här och det här, fanns där, lyfte, liksom fixade, blåste upp den personens ego. Och det är bara små saker man är liksom inövad i att göra. Alltså jag tänker inte ens på när jag, vad heter det, när man curlar, när man springer fram för en liten borste och bara värmer upp isen för killen så att den ska kunna glida. Det är så bara arbete man gör i alla typer av relationer med killar. Och killar de förstår inte varför de bara glider fram över isen. De förstår inte att någon går framför och borstar lite.
Nej,
med
de
den här
inte
borsten.
Ens behöver tänka på det.
Nej, för de bara glider, för de har alltid bara glidit. Och sen när de själva behöver liksom så här, och så är man själv den där stenen, gud, långt flygande metafor, hur ska vi landa? Då förstår de liksom inte hur man ska göra för att borsta eller liksom för att hjälpa någon annan.
Nej, och det här har liksom... Jag har liksom aggressivt kutat idag för att bli av med den här känslan. Det gick åt helvete. Jag har, innan vi poddade nu så var jag nere vid Smedsudsbadet som ligger precis här i Rolandshovsparken.
Du ser så somrig och härlig ut och nybadad.
Mitt hår är lite så här bubbligt. För att så här, jag och min kompis stod där i vattnet och bara, vi hatar alla snubbar!
Mm.
Och det var så skönt. Men jag känner mig fortfarande lika arg.
Mm.
Och det är väl bra, som sagt. För att det är så, alltså jag kan typ inte komma på när jag senast var så här arg. Och nu är jag egentligen inte arg på något specifikt. Alltså nu är jag väldigt arg på fenomenet.
Mm. Nej, men nu i mitt uppbrott så den första perioden, eller kanske så här framförallt första veckan, då var jag alltså förbannad. Alltså jag var så jävla arg över saker. Över liksom hur inkapabel personer kan vara.
Personer.
Men jag kan tycka att det är skönt att vara arg. För att man kan också känna... en ledsen känsla kan vara väldigt så här förlamande och liksom gråtande och inåtvänd.
Mm.
Men aggression och hat är så extrovert och så utåt och utåtagerande. Och det är som energi som man kan säga...
Det är samma endorfiner jag får när jag är riktigt full typ, eller riktigt taggad på dansgolv. Alltså det är som att jag är så uppåt, alltså uppåt rent fysiskt. Alltså jag känner i min kropp att jag typ darrar av energi.
Små korta perioder av ilska, det är fucking sunt, tjejgissning.
Jag tror fan också det. Jag tänker att det handlar jättemycket om att man bara så här, inte tar skit eller vägrar att ta skit, att det handlar om sin egen stolthet liksom.
Och det är så himla värdefullt att inse att nej, det här är fan inte okej, och så är det okej att vara arg på det.
Ja, istället för att typ gå runt och vara lite besviken, vilket bara är en så här självdestruktiv tanke.
Jag är besviken.
Man går runt och bara, åh, den här personen har verkligen sårat mig. Och man bara,
Sablansch.
Ja, och det bara ligger där och skaver. Men om man får vara arg, då är det i alla fall så här
sjukt. Fuck you, motherfucker. Ja,
verkligen. Då känner man sig som the top of the world. Alltså om någon av de här snubbarna som jag känner skulle försöka argumentera mot mig nu, så skulle de inte ha en chans. För att jag är så jävla i gasen.
Mm.
Men det är klart att jag är villig också att lyssna på de här stackars varelserna. Jag känner mig ändå öppen för att förstå.
Du är så storsint, Flora. Du är en så stor människa.
Jag är inte bara... arg, jag är också storsint. Det är faktiskt två beskrivande drag som kommer stå på min självbiografi när jag är gammal.
Här vilar en gravsten. Här vilar en arg men storsint person.
Gud, snack om vändning.
Ja. Vill du gå någon typ av mer specifikt? Alltså det är ju väldigt vagt och det kanske det behöver vara, för annars kommer du bara gå in och klippa bort allting. Det pallar vi
inte
med.
Men det är faktiskt inte, i det här fallet så är det faktiskt inte så jättespecifikt. Alltså det är som att det är bara...
Det är många små saker som har delats på.
Det är många i min närhet som är med om sviniga snubbar just nu.
Mm.
Och snubbar som vill att man ska typ cry them a river.
Mm.
Det är så jävla synd om dem. Mm. Och det är bara så jävla trött på det. För det är fan så jävla synd om oss också, som hela tiden måste fan finnas där och klappa deras svettiga hår. Älskar killar! Apropå människor man har i sin närhet som man bryr sig om och bör bry sig om, så tänker jag på vänner förstås. Och jag har liksom försökt rannsaka mig själv lite och tänkt på så här vilka människor som jag umgås med, och det jag inser, vilket är så jävla fint, är att jag umgås med så otroligt snälla personer.
Mm.
Jag tror att när jag var yngre så kunde jag dras mer till att liksom vara med folk som skulle imponera på mig, eller som jag liksom nästan suktade efter deras bekräftelse. Mm. Eller liksom, det kunde vara på gymnasiet de som hade de coolaste festerna.
Ja, eller de som var coola hade som så här, en dragningskraft och karisma som man vill vara nära bara. Mm.
Och sådana människor finns det ju fortfarande liksom. Man kan gå ut och bara wow, där är den där personen.
Mm.
Och man kan hitta sig själv i ett hörn, stå och prata med den personen och typ smöra för den personen.
Mm.
Eller liksom hävda sig själv.
Mm.
Men att jag känner att i mina nära relationer så kan jag med handen på hjärtat känna att jag har liksom, jag vistas bland människor som är omtänksamma och snälla. Och men så här, jag skulle ändå vilja säga att det är godhjärtade människor liksom. Och det känns ju som en självklarhet när man pratar om det. Men
det känns verkligen så här dags att man lär sig, en kompis ska vara snäll.
Ja, precis. Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig.
Mm.
Nej, men hur tänker du där? Min bild av dig, så här, typ på gymnasiet till exempel.
Mm.
När jag läste din blogg, när den hette Vardagsbrus, så tänkte jag så här, Frida umgås ju bara med folk som ser coola ut.
Mm.
Och att jag tror jag tänkte så här, är hon liksom nära med alla de här coola personerna? Mm. Eller finns det en del av Frida som liksom går efter vem som ser cool ut?
Mm.
Vad tänker du kring det?
Jag tänker nog att det absolut ligger någonting i det. Men jag också har alltid haft så här väldigt många olika kompisar, kanske också för lite olika grejer. Mm. Alltså jag kommer från Upplands Väsby och varit kaninhoppare och spelat saxofon.
Mm.
Och umgås liksom jättemycket med mina så här kaninhopparkompisar också. Så det är ju inte som så här en lång tråd av att försöka vara den coolaste tjejen i klassen.
Rest in peace.
Men absolut fanns det väl så här, jag tror att det fanns en väldigt tydlig dröm för mig när jag gick högstadiet och var något litet så här, Broder Daniel poppar emo och kom från Upplands Väsby, att så här vilja, eller man, jag typ läs eller så här, följde folk på bilddagboken eller bloggar så här, coola tjejer som hängde typ på Söder. Mm. Och hade så här cool stil och föräldrar med coola jobb, och att jag var väldigt fascinerad av den världen. Mm. Typ alltså folk som hade så här, föräldrar som typ var musiker eller som bara så här, hade coola hem typ, alltså som så här, ja jag vet inte. Så jag, alltså så här, 100% liksom, så har det absolut varit någon typ av så här, värld eller umgänge eller bubbla som jag väldigt aktivt så här, ville få vara en del av.
Mm.
Så att det var otroligt, otroligt medvetet av mig när jag bestämde mig för att jag ville gå på Södra Latin. För att det verkade som att det var där de coolaste personerna ever gick.
Mm.
Så jag kämpade jättehårt med att plugga. För att liksom, och adressändrade och grejer för att jag skulle kunna få bo där som jag, eller gå där i den skolan som jag inte bodde i stan liksom. Så att jag var, ja absolut, det ligger absolut någonting i det. Och sen när man började där liksom, så var det ju väldigt mycket så här, status och hierarki i att så här, vilka är coola, vilka har coola kläder och sådär. Och när jag började där var jag alltså, så himla tönt. Om man får, alltså så här, på så många sätt. Alltså, både att jag bodde där jag bodde, alla tyckte att det luktade så här, kiss på pendeltåget. Och typ så här, ville aldrig hälsa på mig. Jag hade så här, konstiga kläder och jag typ så här, ja, men var inte så
folk
himla baby.
Folk är socialister och bara...
Ja, folk är typ så här, jag är kommunist men jag tänker hälsa på dig för pendeltåget för att arbetarklass och lukta kiss. Man bara, okej. Så att när jag började där så var det nog... Ja, men ändå väldigt aktivt i identitetssökande att försöka söka. Alltså, jag ville söka mig till personer som var coola liksom, och som hade allt det där jag typ aldrig hade varit eller haft. Så nej, absolut inte att alla de personerna jag typ så här hängde med eller porträtterade på min blogg då, på olika sätt var absolut inte nära vänner som jag anförtrodde saker åt eller kände så här att jag hade ett emotionellt stöd eller kände mig trygg med bara i mig själv.
Hur känner du liksom när du väljer människor du umgås med idag? Känns det som att det är, som att du har gått ifrån det liksom?
Mm. Jättemycket. Alltså det är därför också jag har så pass få vänner nu, för att jag orkar liksom inte.
Nej.
Så att jag har liksom en hand, alltså så här, jag har kanske liksom så här, om jag har en dag nu när jag är ledig och vill göra någonting, då kanske det är 5 personer jag känner att jag kan höra av mig till. Sen kan jag säga, sen så finns det en yttre cirkel utanför det, men då är det lite mer så här, inte weird, men det är lite så här, ja, det var länge sedan vi hörde, så kan det vara lite från ingenstans typ.
Men
så nu håller jag en mycket mindre tajtare med dem jag umgås med, och dem jag umgås med liksom personer som jag litar på och verkligen skulle sätta mig i en taxi 2 på natten för att den var jätteledsen liksom.
Men alltså så här, kan du se någon brytpunkt?
Alltså en brytpunkt är ju såklart gymnasiet på ett sätt, för då blir man liksom bortkopplad från den världen och den hierarkin, eller de grupperingarna gäller ju inte längre.
Du menar efter gymnasiet? Ja, efter studenten.
Precis, studenten. Ja. Så där är väl en brytpunkt. Då börjar man liksom kanske tänka över lite. Sen så, nej, jag vet inte om det finns en så här tydlig före och efter, och det är så här en glidande skala också. Men jag tror att också att det blir att man så här, ja, man blir lite äldre och typ inte, alltså mer och mer så här, inte orkar göra sig till typ, eller vara så här obekväm och typ så här. Jag tror att man känner mycket mer att man har så mycket mer att bevisa och hävda sig när man känner sig kanske så här väldigt otrygg i vem man är och vart man är på väg och vad man har för plats i den här världen och den här gruppen. Och jag kan fortfarande vara osäker, men nu känner jag mig mer så här, trygg i vad jag vill göra, och att jag inte har samma hävdelsebehov liksom.
Nej, för jag kan liksom minnas när jag har tänkt om vissa människor att de var så otroligt mycket mer intelligenta än jag, så otroligt mycket smartare, så mycket roligare, så mycket snyggare, tills jag också insåg att det finns människor som liksom lever lite på att fortsätta använda härskartekniker, vilket gör att man ska känna så, att typ prata om ämnen som kanske är den personens ämne men som inte är mitt. Något jätteobskyrt som är så här, oj, men det här kan inte jag, och då plötsligt kommer jag känna mig osmart. Eller prata om människor eller fester som man själv inte har tillträde till eller så där. Och att jag tror att när jag var yngre så kunde jag vara så här, dras till det och bara wow, och sen när jag fick följa med då på de festerna så kunde jag vara så här, gud, nu är jag här, wow, vad coolt. Men att det är så här, om man ska se min energi, typ hur mycket energi fick jag ut av att vara på den där festen? Ja, men okej. Från skala 1 till 10, vi säger 3. Men så här, 9 i oro liksom.
Ja,
för att jag gick så mycket energi åt att tvivla på mig själv om och om igen. Och att behöva hävda mig själv att så här, ja, men jag är väl inte lika cool. Och det känns som att jag har pratat med liksom en del yngre människor på sistone om just det här, för att jag tror att det här är ett större problem när man kanske går gymnasiet eller precis har tagit studenten eller ska börja gymnasiet.
Eller högstadiet också för den delen.
Ja, verkligen. Och att jag bara blir så här, åh, herregud. Alltså jag tycker så synd om alla människor som ägnar energi eller slösar energi på människor som inte gör dem gott. Och det är så lätt att hamna där. Men att jag läste en bok häromdagen. Jag måste läsa ett citat.
Gör det. Flora är författare. Hon läser böcker.
Det är en bok som väldigt många har läst som heter Ett litet liv. Och där så finns det ett citat som handlar om vänskap. Och en av karaktärerna, jag spoilar inte nu, det här är, don't worry, men en av karaktärerna är tutor, handledare till en liten pojke som inte har några vänner, och men den här Jude då är matte tutor. Mm. Och så här står det: "Vet du, Felix", börjar han, "jag hade inte heller några vänner, inte på många år, inte förrän jag var betydligt äldre än du." Han känner snarare än ser hur Felix spetsar öronen, känner hur han lyssnar. "Jag ville också ha vänner", fortsätter han, långsamt nu, för han vill vara säker på att han uttrycker sig rätt. "Och jag undrade alltid om jag någonsin skulle få några, och hur och när." Han drar pekfingret över bordsskivan av mörkt valnötsträ, uppför ryggen på Felix mattebok, nedför sitt glas med kallt vatten. "Och sedan började jag på college och träffade människor som av någon anledning bestämde sig för att bli mina vänner. Och de lärde mig allt egentligen. De gjorde mig och gör mig till en bättre människa än jag egentligen är. Du förstår inte vad jag menar nu, men en dag kommer du att göra det. Det viktiga när det gäller vänskap är, tror jag, att hitta människor som är bättre än man själv. Inte smartare, inte coolare, utan snällare och generösare och mer förlåtande. Och att sedan uppskatta dem för vad de kan lära en och försöka lyssna på dem när de säger något till en om en själv, oavsett hur dåligt eller bra det är, och lita på dem, vilket är det svåraste av allt, men det bästa också."
Åh, fint.
Jag har läst det här citatet för mig själv så många gånger.
Mm.
Just för att jag tycker att den här meningen, att hitta människor som är bättre än man själv, inte smartare, inte coolare, utan snällare och generösare och mer förlåtande.
Mm.
Och att det som är en så här evig, alltså att man behöver höra det gång på gång genom livet på något vis.
Gud, jag vet inte, jag känner mig så gråtig plötsligt. Gud, jag får inte gråta.
Det är också en bra vändning från att så här, sitta här och vara skitärg och sen så läser jag upp det här citatet och bara mäns medmänsklighet och godhet. Nej, men att det är så jävla lätt att så här, bara dras till dem som man tycker verkar så jävla coola och häftiga. Men att så här, att det är end of the day så ska man tycka om sig själv liksom.
Mm. Shit, jag har också så här glömt bort mycket av de här känslorna från typ så här högstadiet och gymnasiet, eller som jag fortfarande kanske också har. Det är så att jag, alltså jag har varit fett mycket ensam. Alltså jag har varit ensam så mycket, just för att jag så aldrig, jag också tyckt att det är lite svårt med kompisar och sådär. Ja, men liksom att inte ha ett gäng och alla haft någon bästis, och därför har jag tjatat om NIM så jävla mycket nu. Det är för att det är första gången jag har en bästis. Ja, shit, det är så jävla tråkigt att känna sig ensam alltså. Och komma in i matsalen och inte veta vart man ska sitta. Det är fan skittråkigt.
Mm. Men jag tänker just den här bästisgrejen har varit så förödande för mig.
Ja.
För att jag genom hela min liksom, tonårstid hade aldrig en bästis.
Nej.
Sen har jag liksom haft det ganska lätt med vänner, men jag har hoppat mellan olika gäng. Jag har liksom varit välkommen på många håll, men också ibland blivit exkluderad för att jag inte varit självklar liksom.
Nej,
i olika
exakt,
sammanhang.
Men det är samma för mig.
Mm. Så det är ju så här, jag har inte i allmänhet känt mig ensam, men vissa dagar när jag märker så här, nu är de två tillsammans och gör det där.
Men när man, risken med att ha liksom olika gäng och sådär och kanske inte vara en självklar del av någon vänskapskrets är att ibland faller man ju mellan stolarna lite då.
Mm. Och det är då man känner sig som världens mest ensamma person.
Ja, och, sen, och det kan också vara helt okej, för man fungerar olika, och många gånger i mitt liv har jag också sett liksom att det är fördelar med det. Mm. Alltså att det kan vara ganska skönt att få ta del av väldigt många olika personer och inte vara så bunden eller ha så mycket så här plikter till just en specifik större grupp där man till en början kanske bara gillar tre av de åtta. Och att säga, alltså kalla NIM min bästis på något så här skrytigt sätt, det kanske man inte behöver så här, man kanske inte behöver ha en bästis på det sättet, och jag behöver kanske inte använda det ordet, men det som snarare är första gången med NIM istället för att titta vad man ska labla det som, det är väl kanske att det är första gången jag har en vän där jag känner att det så här, finns en så här 100% trygghet och självklarhet i vår relation.
Mm.
Att oavsett vilket, alltså jag kan ringa eller smsa vilken tid på dygnet och det känns inte konstigt.
Ungefär som man skulle kunna göra med en partner.
Ja.
Och det är väl därför också jag pushar i podden ganska mycket för det här med partnerskap, att det är någonting som man kan formulera för sig själv också.
Ja.
Det är helt otroligt att du har det med NIM, och det är ju verkligen få förunnat också. Jag skulle säga att det är svårare att hitta än en partner, en kärlekspartner.
Ja, för många är redan tagna. Och folk verkligen byter nära vän så himla sällan.
Ja, verkligen.
Men, är inte det tråkigt?
Det är verkligen tråkigt, jag håller med.
För att så här, folk i en relation, om man vill ha en, så här, en kärleksrelation, det är lite cykliskt. Alltså folk orkar med varandra ett halvår, ett år, två år, tre år. Men det kan vara jättelång tid om det är någon som är ledig som man kan bli nära vän
med. Ja, jag håller med. Det är verkligen så. Det jobbiga är ju när man har spannat in någon som bara, den här personen. Och så inser man så här, men fan. Det
den finns har ju tre liksom svinnära vänner, det kanske inte vill.
Men kan du känna ibland att liksom din tid för vänner är mättad? Att du liksom inte har plats för fler vänner?
Nej. Jag har absolut plats för fler.
Är det här också en så här officiell kontakt?
Jag heter Frida, jag tycker om det här och det här. Min favoritfärg är det här. Fatta pennan, skriv.
Jag kan ibland känna att jag bara, alltså även, det kan vara att jag vill rikta energi till en person. Det behöver inte vara att jag ska rikta energi till 10 personer. Liksom, men att jag kan känna så här, men det finns liksom inte möjlighet för mig att gå in i en till relation. För hur ska jag då?
Du är ju också the queen of friendship.
Det är nog inte. Men jag har många vänner.
Ja. Men jag menar inte att du är världens bästa vän alltid.
Nej,
för det är du säkert inte.
Nej.
Och det är du säkert ofta också. Men att du... Ja, alltså om du pratar om att du hade en bild av mig som en falsk liten ho som bara söker sig till coola
så
personer.
Så lägger fram det lite snällt. Ja. Typ bara, falsk liten ho.
Om det är bilden av mig så är ju bilden av dig att du är liksom Heliga Maria med liksom ett följe av så här 30 personer som inte vill ja, som inte vill annat än att typ så här hänga med dig hela tiden. Det känns som att om du vill gå ut en kväll så är det inga problem för dig att hitta folk som vill gå ut.
Men det är ju för att jag har flera kompisgäng. Det är för att jag kan så här kolla igenom de här olika, det där från gymnasiet, det där, de som jag har lärt känna genom att vi startade en bokklubb, mina gamla barndomsvänner. Alltså det är för att jag, det är alltid min mamma sagt om mig också, att jag är typ så här, har hållit fast vid personer men också liksom låtit relationerna förändras med tiden, som man har kanske dragit med en barndomsvän till det nya sammanhanget och fått in det där. Alltså det är liksom ganska flytande, men att jag ändå har i mångt och mycket liksom hållit i många av mina relationer genom livet.
Mm.
Men det är klart att det finns dagar då jag känner att det inte finns någon att ringa. Liksom. Men
då har du ju ringt en jävla massa samtal först.
Nej, men sen är inte jag heller en person som ringer folk när jag är ledsen. Det händer fan typ aldrig.
Nej.
Jag låg i morse senast och chippade på min säng och bara, usch, jag vill inte prata med någon.
Jag tycker att så behöver du prata med mig.
Ja, men jag tycker att det är också så jävla läskigt att prata om typ så här, att vara en bra vän, för att jag har ingen aning om jag är en bra vän. Jag sätter mycket pride i att vara det. Jag vill vara det. Men jag vet också att när jag går in i en ångestfylld period eller när jag har mycket, så tror jag att jag är väldigt frånvarande. Så jag tror att jag är nog en liten periodare, och det är nog, så det kan nog vara svårt att veta vad man har mig. Tror jag.
På tal om det, när fan tänker du gå till trädgården med mig, Flora?
Kanske nästa vecka?
Ja.
Det där var ingen suck, utan det där var när kan jag?
Nej, nästa vecka är jag på Gotland och på Way Out West.
Åh, jag ska också Way Out West.
Åh, ja, var med mig.
Ska vi skicka ut vad heter det? Ett fyrverkeri här och säga att om ni ser oss på ett West
och kramas,
häng med oss. Gör det vore så kul.
Jag vet typ ingen som ska dit.
Jag ska dit. Ja. Så vi kommer ju hänga.
Jo, jag vet, men det är shoutout till andra kompisar. Har jag sagt att jag har du VIP-pass?
Ja.
Kommer du hänga i VIP-en hela tiden?
Nej.
Okej, då så.
För att alla mina kompisar har inte det.
Nej. Jag tror att det är roligare.
VIP-en är liksom VIP-en på ett West. Man ser den på andra sidan sjön och bara, wow, vad coolt det ser ut.
Det är inte så mycket VIP. Det är väl typ jättemånga som är där. Det känns som att det är halva festivalen.
Ja, men det är liksom, det är en bar. Och sen så är det liksom, solen ligger på där på kvällen. Och så ibland så får man lite glass eller mjölk. För att det finns olika sponsorer. Men det är ingen jävla skillnad. Alltså, VIP-en är inget speciellt. Sen, fine, att artisterna är där. Och att det kanske man tycker är jättespännande. Jag är ju så jävla dålig på musik. Alltså, jag känner ju inte igen artister. Så att jag är egentligen den sämsta på VIP-en. Alltså, jag borde egentligen ge den här till någon som skulle älska att se Little Jinder ramla runt på sina höga platåskor liksom.
Ja, nej. Då tycker jag hellre än... Nej.
Alltså, nu känner jag att jag får lite så äckelkänslor. Är det här snobbigt av mig, säger podden?
Nej, det är det inte.
Att jag inte tycker att det är så kul att hänga på VIP-en.
Varför är det snobbigt?
Jag vet inte, för ibland kan jag känna så här, jag tycker också att man är glad för det man har, kan jag känna. Att snobbig, att man är aldrig så snobbig som när man tackar nej till snobbiga saker.
Ja, men det är väl också lite det där, vadå, om jag för 3 år sedan hade någon så här, åh, du kan få pass till VIP:en på Way Out West, då hade jag blivit askåt. Och bara, gud, jättegärna. Ja. Jag vill inget heller än att se lite Linder snubbla runt.
Nej, jag förstår.
Och typ snappar det och bara, hej, här är jag. Jag sitter på VIP:en.
Ensam utan vänner.
Ja, exakt. Men nu... Nej, nu känns det bara så här. Men det är inte att det känns snobbigt, utan det är bara så här, gud, det känns som att man måste tänka lite mer på vad man har på sig. Och vart kan man sitta? Sätter man sig för nära någon som är för cool? Eller det är så här, jag får ångest.
Men det är återigen att jag inte vet vilka folk är. Alltså jag,
nej, men då är det ju också en stress, för då kan
nej,
man råka.
Det är så skönt, för då pratar man, det är jätteskönt, för då har inte jag någon aning om det där, den där personen är askänd, eller om det är typ är någons moster som har följt med. För att folk går ju på VIP:en och tar med sina kompisar in på VIP:en. Så det är inte som att alla som sitter där är någon slags kända personer.
Nej, verkligen inte. Och bara, så man ser mycket alltid... mediereklamfolk som har fått det på grund av olika så här, jobba med kunder och sånt. Bla, 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 bla. Ja.
Moving on!
Ja. Vi har ju Läkarmissionen som sponsor. Vi är väldigt glada att få jobba med Läkarmissionen, som gör så mycket viktiga och bra grejer.
Ja, och mitt i den glädjen så finns det också väldigt mycket sorg, för att vi blir underrättade liksom om vad det är som är högprioriterat nu.
Mm.
Och en av de sakerna är att det är över 1 miljon svältande barn i Sydsudan som behöver hjälp. Och det är alltså 1 miljon barn.
Det är grejen när man säger så här, 1 miljon barn, så blir det, alltså det är så många att man typ inte kan ta in det. Man hade nästan kunnat känt mer om de hade sagt det är 5 barn som heter det här, det här, det här, det här. De håller på att dö. Då är det så här, okej, ta alla mina pengar.
Mm.
Men när det blir så här, 1 miljon barn, alltså det är så många att man liksom inte ens greppar hur många det är.
Nej. Och
så du behöver inte, försöka inte greppa. Tänk på att det är typ så här jättemånga.
Mm. Försök att se framför dig ett litet svältande barn, så kommer du vilja swisha någonting. För nu kommer nämligen ett swishnummer.
Och då vet ni vad som gäller. Nu plockar jag upp telefonen, för ni sitter säkert på tunnelbanan eller gör något oviktigt och tittar ner på dina nyköpta sneakers. Så nu kan du ta fram telefonen och så låser vi upp den. Och så går man in på swish-appen. Och sen...
skriver man in sitt lösenord på swish-appen.
Gör man det först.
Mm.
Betala. Ja, skriver in. Mm. Och vilket nummer swishar man till?
90 00 217.
Nu kan du inte låtsas att du inte hörde, för nu säger vi
90 00 217. Och du ska skriva ordet svält.
Eller skriver man det i stora bokstäver?
Mm, men det spelar ingen roll, för det är swish liksom.
Okej, okay, skriv bara svält.
Och du får swisha valfritt belopp. Men de föreslår 175 spänn, men du kan swisha 25 spänn eller 40 spänn.
Det är jättebra, för då kan man ändå så här, ja, men swisha det man känner att man har möjlighet till just nu. Och om man får in lite mer pengar lite senare kan man swisha igen.
De här pengarna går alltså till de områden som är värst drabbade i Sydsudan. Och insatsen handlar om nutrition till de här barnen.
Det är men akuta insatser.
Ja, precis. Och även enklare sjukvård. Så att det är väldigt rimliga pengar. Liksom.
Mm.
Vi säger numret en gång till. 90 00 217.
Så kan någon av dina kompisar bara, shit, jag köpte den här tröjan igår. Och du bara, shit, jag gav pengar till att hjälpa svältande barn.
Precis. Tack som fan, läkarmissionen.se.
Jag var på rave i helgen.
Det var trevligt.
Ja.
När jag var liten och hörde, eller liksom tonåring, hörde någon säga var på rave. Ja. Eller säga att den personen var på rave. Då såg jag framför mig en person med så här, utsvängda raviga byxor där det hänger så här olika neonfärgade grejer på. Så dansar de så här bakåt, vet du.
Hoppar
runt på fötterna så har de så här långa dreads med också med så här plastdreads i. Kommer
du ihåg dem? Ja, men det är väl typ rave fast för liksom... de som raveade när vi var kids.
Det kanske är så. För det är
någon
så här
generation. Folk nu på rave har ju typ Adidas kläder.
Ja, liksom. Precis. Men det är som att jag fortfarande har tänkt så här, ett rave är där såna hänger. Som ser ut sådär med deras plastdreads. Förlåt, man ska inte säga dreads. Deras plastremmar liksom flaxar runt.
Betty Spaghetti.
Ja, Betty Spaghetti flaxar runt i vinden när de dansar. Men sen så kommer jag på så här, men jag har ju varit på rave.
Men vart var de någonstans? Ravearna.
För jag har ju också hört när jag var liten så här, ett rave är typ ibland i en gammal tunnelbane eller så här ett, vad heter det?
Industrilokal.
Ja, industrilokal eller typ en i gammal skogen. Spår. Varför tappar jag orden? Du vet ett sånt liksom hål där ett spår åker in. Tunnel. En gammal tunnel. Eller i skogen. Och sen så har jag kommit på att men jag har ju varit på ett fest i en tunnel mitt i natten. Ja, förlåt, hur var det, Trey?
Hur var det? Nej, men det jag egentligen ville komma in eller komma in på, jag ville inte komma in på någonstans. Mest ville jag väl skryta om att jag hade varit uppe sent. Vad jag menar det.
När, vilken tid kom den på morgonen?
Utan att
liksom...
Utan att krydda. Mm. Jag kanske kom hem vid... 6 eller 7.
Mm.
Nej, det måste vara senare. Ja, men 7 var det säkert.
Det var också en stor liksom, aha-upplevelse för mig när jag insåg att folk på rave hade solglasögon för att de är höga. Jag tänkte så här, vad konstigt att alla här dansar liksom, bara i solglasögon. Det är lite tokigt för det är liksom lite mörkt. Och sen så kom jag på dem, men gud, där är någon som tar droger. Nej, men va? Vad håller de på med? Ja, jag dansar vidare här.
Ja, alla som går på rave tar ju inte droger, men alla som är på rave har solglasögon har tagit droger. Det är eller någon typ av tumregel.
Så att om jag vill se riktigt cool ut nästa gång jag ska liksom styla för någon.
Om man inte vill knarka, för säg nej till grupptryck, så sätt på dig solglasögon på rave så kommer alla tro att du har knarkat.
Perfekt.
Nej, men det jag däremot ägnar mig åt på ravet.
Var det i skogen eller?
Nej, det var i en industrilokal. Och så hade de här glassarna, de här Swedish House Mafia glassarna, alkoholglassarna.
Ja, men är det Swedish House Mafia som liksom...
Det är någon...
som investerat i det här, alltså det är spritglassar helt enkelt. Ja. Som ser ut som såna här man trycker upp i, vad heter det?
Alla vet. Kalippo?
Ja. Nej, som när man trycker upp ur pappret.
Jo.
Det blir så jävla slabbigt, men okej. Okay. Ja.
Ja, men så åt jag sådana då fett gott. Och sen så fanns det lustgas på ballong.
Kan vi prata lite om lustgas?
Det är så jävla roligt.
Lustgas är ju... Återigen, här kommer ju liksom den här... Liksom,
vi har varit här förut.
Jungfru Maria Flora också som ska hålla på så här... Hörrni, det här är det här en drog? Nej, men för när jag var liten så läste jag den här boken Malin plus Rasmus är lika med sant. Som är den andra boken av... Den första boken heter Klassresan. Mm. Båda är skrivna av Moni Nilsson Brännström som också har skrivit Tzatziki. Mm. Och de här böckerna var väldigt många unga som läste under den här tiden.
Mm.
Och i Malin plus Rasmus är lika med sant, spoiler warning, så dör Rasmus, som man älskar, av att han tar lustgas. Hans ögon rullar liksom ut och in och sen så faller han bak och dör. Och efter det här så har jag liksom, under min tonårstid, folk har alltid tagit liksom inhalerat lustgas.
Det är ju lagligt också, det finns ju på liksom lagliga festivaler och sånt.
Mm. Ja, det finns ju på Habibi liksom på Söder. Där går man in och köper en lustgasballong för 25 spänn över baren liksom.
Mm.
Men att jag fortfarande tycker att det är lite läskigt.
Mm.
Men jag tycker också att det är kul.
Mm. Nej, men det som är farligt med lustgas är ju att man får dem i en ballong. För att det känns så himla oskyldigt.
Mm.
Men det var inte som att jag tog jättemycket lustgas, men jag tog någon ballong. Och det var... Men jag blev chockad lika gång över hur jävla kul det är.
Det är ju det. Det är som att allting... hakar upp sig. Dock finns det ett problem för mig att jag börjar dregla när jag gör det.
Och jag kan inte stå. Alltså jag ramlar ner på golvet. Även om det inte är mycket så måste jag liksom sitta ner och sen så skrattar folk åt det.
Alltså det som sker är ju att man tar den här lustgasen och det
är... Du syrebrist i hjärnan helt enkelt.
Och det varar i typ 30 sekunder.
Ja, och det här kan man också få när man föder barn.
Fast då är det utspätt. Det är inte som att man ligger där bara...
Det är jag trott, men det...
Jag tyckte att det var en
aschill förlossning.
Vill du verkligen ligga då?
Nej, jag har redan planerat min förlossning.
Metall, liksom.
Jag ska sövas ner, Flora. Jag ska sövas ner.
Snittas upp.
Snittas upp. Sen ska jag vakna en vecka senare. När ärret är typ läkt.
Perfekt!
Och jag är helt läkt och redo. Då ska jag ta emot mitt barn i mina armar och säga du är min son. Du är min... Whatever.
Det låter som en bra plan. Men jag känner mig fortfarande lite skeptisk kring lustgas. Jag tycker att det är kul, men jag är rädd för att jag också hört skräckhistorier. Men det har man gjort om allt.
Ja.
Man ska ta det med aktsamhet.
Verkligen. Och ja. Men fan, jag pallar inte. Jag var försiktig. ta, gör inte mer än en. Nej. Men och om ni gör det, var med vänner.
Vad hände mer på rejvet? Var det några Betty Spaghettis där?
Det var inga Betty Spaghettis där. Nej, jag har inte så mycket mer att säga om det. Mer än att jag tänkte, eller ja, nej. Det var kanske bara att jag ville skryta om att jag var vaken sent.
Men då vill jag...
Ja.
Jag tycker det är roligt att du just säger det, skryt om att vara vaken sen. För att det var ju en sån grej som man verkligen skröt om. Alltså jag älskade typ när jag var lite yngre att säga så här. Och sen var jag ute till klockan 5. Sen ramlade vi in klockan 6 innanför dörren. Jag minns också hur jag radade upp. Sen gick vi till F12, sen gick vi till Spybar. Sen gick vi till bla bla bla. Men härom veckan så var jag på trädgården. Och sen så skulle jag gå hem och klockan var typ 2:15. Och då var det en kompis till mig som la händerna på mina axlar och bara, ska du gå hem? Jag bara, ja, jag är trött. De stänger om 45 minuter. Ja, jag vill gå hem. Mm. Men det är så jävla typiskt. Fan, ska du gå hem?
Alltså det är värsta som vet, som folk som blamear när man vill gå hem.
Det är som att, för mig är det så här verkligen liksom högstadiefason, eller gymnasiefasoner. Mm. Alltså jag tycker att det, för mig, alltså där, nu kommer adrenalinet igen för jag blir arg. Men jag tycker att det är så, alltså man ska aldrig bli med någon som vill
gå hem. Det är en dålig kompis.
Ja, men jag tycker att det är så här, det man ska göra är så här, för att alla har ju varit där. Alla har tittat
på
klockan.
Man kan bli lite besviken ibland också om man är pepp på att hänga med någon och så går den hem. Och då kan man ju säga typ så här, ja, men jag tycker att du är så härlig. Eller gud, vad fan säger så. Men typ så här, ja, men det var tråkigt. Jag hade jättegärna velat att du var kvar. Man behöver inte så här, åh, du är så
Nej, jag tycker att, för att alla har ju varit där, att man vill gå hem, att man typ känner benen falla ihop.
Alltså jag vill gå hem innan jag ens gått ut.
Ja. Det man vill höra då är ju, ja men gör det. Fan, synd, det hade varit kul att hänga, men gör det, det är klart du ska göra det.
Mm.
Och det fick jag ju inte, så jag blev jävligt lack. Mm. Jag var verkligen lack. Mm. Men det har gått över nu.
Mm.
Det gör ju det. Jag är arg, men...
Storsint.
Kom ihåg att vara snälla mot varandra. Kom ihåg att ta lite av er egen tid för att hjälpa andra. Det kan vara vänner, det kan vara svältande barn, men ni har tiden. Ta tiden.
Yes, Flora.
Det är okej att vara arg. Embracea den ilskan.
Mm-mm.
Killar suger. Ja, jag menar alla. Alla. Tack för att du lyssnar. Sen måste du gå in på Instagram. Och så följer du Frida Vega.
Och Flora Vis. Glöm inte att Flora Vis finns även på blogg florasblogg.se. Tack även till Oliver Bergman som har klippt det här avsnittet.
Glöm inte att Frida...
Hashtagga Flora Frida. Nej, Flora Frida. Skogguling ska vi köra. Hashtag Flora Frida, hej då.
Läs min bok, stanna, hej då.
Det är väldigt tråkigt att vi inte längre är så uppmärksamhetskåta.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.